Berätta först om bakgrunden till en sån här utställning.
Nåja, det var så här att jag blev alltså faktiskt tillfrågad och uppmanad av Psykosociala förbundet om att göra någonting, några små animationer som skulle minska på stigma kring psykisk ohälsa. Och på något sätt så fick jag genast en sådan bild av att jag skulle vilja tala med människor som har problem och sen föra vidare deras berättelse i form av så att de själva framstår som inte i mänsklig form utan i någon annan form. Och då kom det här med att fråga dem, vad skulle du vara om du skulle vara ett djur? Vilket djur skulle du vara om du skulle vara ett djur? Och det lustiga var att samtliga som jag då intervjuade sen som en fortsättning på det här, så de kunde säga genast att jag skulle vara igelkott eller jag skulle vara fjärilslarv eller lejon eller örn eller katt eller häst. Så att sen hade jag liksom ett ganska stort, det var ett ohyggligt, det här egentligen, jag måste säga det här direkt, att det här är kanske det svåraste och det viktigaste jobb jag har gjort som animatör, som animationsfixare. För att de här berättelserna som alla som de sen berättar om sina liv och sin hälsa och sin ohälsa och sin vård och sina sätt att komma ur det här och alltihopa berörde mig något så fruktansvärt. Så att, sen satt jag med liksom 8 långa berättelser på band som jag hade bandat och delvis också videofilma deras berättelser. Och så började jag att klippa ner de här till kortare historier. Först skrev jag ner allting och så gick jag igenom och så vidare och så vidare. Och det var alltså en process som var ganska häftig. Och jag lärde ju känna dem på ett sådant lustigt sätt. Fast jag aldrig hade, alltså det var inte några långa vänskapsprocesser eller någonting sånt. Utan jag fick alltså kontakt med de här olika personerna via det här psykosociala förbundet. Och så hade jag några egna vänner som jag då frågat, vill ni ställa upp i det här? Och på det baserar sig det.
Mm. Och här är då bilderna, stillbilderna och sinnebilderna. Vad kan du berätta för historia till exempel kring den här som sa att hon är en katt?
Jo, det var en siamesisk katt. Det var inte vilken katt som helst faktiskt. Och det där, hon berättar väldigt, väldigt öppet och gripande om sin, hur hon kämpar mot sina olika symptom och hur hon till slut lärde sig att sköta sina barn och sköta sitt förhållande, sköta det ena och det andra mellan, så att säga, liksom då när de var hemma alla och sen mellan 8 och 4 så låg hon och spydde och mådde obeskrivligt illa i depression, men hon liksom försökte balansera de här sakerna. Men hon berättar också hur hon kom vidare och plötsligt kunde inse att någonting är vackert.
Mm. Så det var en depression i grunden för den här siamesiska katten?
Jo, inte bara det. Hon hade mycket andra sådana diagnoser också.
Jag har också fastnat för igelkotten, för det är lite mer ovanligt att om man frågar att vad skulle du vara för ett djur om du inte skulle vara människa utan djur? Igelkott, eller hur? Med taggarna ut, eller?
Just precis det, att man kan vara väldigt söt och snäll och se väldigt kanske mild ut. Men när någon hotar en så vänder man taggarna ut och lite mycket också. Alltså den här unga mannen, så han hade både problem med sin pappa och med sin tillvaro. Huvudtaget taggarna stack ut väldigt ofta och han använde också droger och ganska mycket också. Han hade liksom resonerat sig fram till att ren hasch kunde vara en delorsak till den schizofreni-diagnos som han fick.
Det här är ju då finländare i olika åldrar och både män och kvinnor. Den sista i raden här, det är en inflyttad finländare, eller hur?
Ja, det är en kille från Irak som kom då 15 med sin bror och sin syster och sen sedermera också resten av familjen, eller mamman och två andra bröder. Och det där, och de hamnar direkt i Nagu. Och han beskriver, men hans problem är inte den här själva flyktingstatusen, utan framförallt att han hade liksom sådana våldsamma hallucinationer och skräckmonster och skräckbilder från sin barndom framåt, som inte blev bättre av att de blev antastade av sådana svartklädda, beväpnade paramilitära typer som störtade in i deras hem och bröt mammans ben och var allmänt hemska, så att de måste helt enkelt fly. Och nu så han jobbar nu, har ett fint jobb.
Ja, jag tänkte ju säga, hur gick det för honom sen?
Han fick aldrig asyl, det hade de fortfarande inte fått. Men han fick alltså arbetsvisum och han har jobbat sig fram som superkock. Så han gör à la carte portioner på en fin restaurang i Helsingfors.
När de här människorna som du då kom i kontakt med och som berörde dig djupt och som du sen jobbar fram de här historierna, både som animationer, ligger ute på arenan som ett tips, och som utställningar med de här teckningarna. Vad har de själva tyckt om det här projektet?
Nåja, jag var ju lite nervös förstås. När jag hade skrivit ut och jobbat just fram med de här intervjuerna. Men de var ju alltså frivilligt med i det hela. Men sen skickade jag alltså till dem när jag hade gjort storyboardar. Alltså tecknade serier på de här varje berättelse. Så skickade jag det till dem och frågade liksom att är ni med, är det okej? Och jag skulle säga att nästan det var ingen som sa något annat än jättebra eller okej. Utom att jag fick ändra ett ord i en film. Ta bort ett ord som jag hade satt dit som hon inte ville att jag skulle sätta dit av sådana här mera liksom, vad ska vi säga, sociala skäl eller familjesociala skäl.
Ja, det kan man ju förstå. Kan du till och med säga att det har hjälpt dem, det här?
Det kan jag ju inte säga, därför att jag vet inte det. Men jag kan säga det att när vi hade premiärvisning för det här på Lappvikens före detta sjukhus, och det var en proppfull sal, och så kom alla utom igelkotten och hästen som var på sjukhus. Så de andra kom dit och de kom fram och de bockade och bugade och de fick alltså stående ovationer. Så det var nog lite ljuvligt. Och den här igelkotten kom sen med när vi hade den här filmen. Den delen som handlar om honom visades på Tammerfors filmfestival i tävlingsklassen och det där. Och då var han närvarande och han satt i kramp. Jag bara kände hur skotstolen darrade bredvid mig. Men han var, sen efteråt så sa han att saks halata. Och så kramade han om mig och så var liksom, det var jättefint.
Ja.
Att han var liksom nöjd över att det hade visats också. Ja. Fast det var en hemskt
jobbig plats.
Jobbig plats och en hemsk historia också som är inte är lätt.
Ja. Antonia, det är ju inte första gången som du har riktiga människor som, vad ska vi kalla det, förebilder för din konst, dina teckningar av olika slag. De som har sett dem så kan plötsligt känna igen sig på en cykel på ett torg någonstans eller så här. Ni vet hur Antonia Ringboms teckningar ser ut. Men det här måste ju vara ganska speciellt, för att nu har du plockat fram folk med uttryckligen med stora problem.
Jo, och samtidigt så var jag jättemån om det, att efter det att jag hade frågat dem att om de skulle vara djur, så vad skulle jag för djur, så frågade jag dem om dem själva, att vem skulle ni vara, berätta om er själv utan att beröra sjukdomen på något sätt. Och det är det som jag tror, och det här gäller ju både människor med olika mentala problem, men det gäller minst lika mycket annan slags annorlundahet och alla olikheter som vår värld består av. Att jag tycker och känner att man söker sig till den människan som finns där färger och kön och you name it, sjukdomar och, eller missbruk eller allt det här är sekundära saker. Det här är helt opolitiskt eller inkorrekt. Politiskt inkorrekt, men jag vet inte, säga min långa livserfarenhet att den, liksom människorna är alltid de spännande att träffa.
Ja, du talar själv om stigma och att släta ut det i till exempel just med psykisk ohälsa. Vad är det för tid vi lever i, tycker du, just nu? Har vi lätt för att sätta stämpel i pannan på folk?
No, jo, alltså det gäller ju på olika sätt nu, men det är ju väldigt aktuellt nu med hela den här polariseringen på ett visst sätt. Som, jag menar, jag har levt själv under 60-70-talet och varit väldigt radikal och aktiv, och jag är fortfarande väldigt radikal och aktiv, om jag nu får erkänna det. Men då var ju polariseringen också väldigt hård. Och sen får man ju liksom trösta sig med att saker och ting ofta mjukas upp och att det måste finnas, gås väldigt hårt i bräschen för saker och ting för att det ska ruska om.
Antonia Ringbom, vi kommer över på ditt liv förutom den här utställningen just nu. Om vi går tillbaka i tiden, för det första som tecknare, om jag får kalla det så. Vem var det som egentligen från början inspirerade dig till din naivistiska konst?
Nåja, det där är nu en sån sak att jag har nog tecknat alltid. Och jag hade faktiskt ganska fina förebilder också och uppmuntrade till exempel Ellen Teslef, som var min mammas moster och det där, och som tyckte att jag ritade fina prinsessor med blyertspenna när jag var så där pikoliten. Jag var 7 när hon dog. Så att. Men sen hade jag också min faster Lena, som var seglade till Australien som jungman på 30-talet på en firmastad bark. Och som tecknade och målade och som sen jobbade som teknisk lärare i Pargas. Och som har många saker parallellt, eller som jag har känt igen och som jag har beundrat hos henne. Och det där. Men själva den stilen som jag nu tecknar i och så här, så den, för ibland gör jag inte naivistiskt, utan ibland jobbar jag också helt liksom, så att säga, tecknar av eller vad man kallar det. Och det där, och jag kom inte in på Ateneum, så att jag försökte 2 gånger, jag var hemskt nära andra gången, men det där, jag har inte sökt det egentligen alls, för att nu tekniskt skulle jag ha vilja kanske lära mig mera, men jag har varit liksom bara gjort sen på eget sätt.
Men när jag ser de här djurbilderna här nu, som egentligen är människor, så kan jag inte låta bli att tänka Tove Jansson.
Ja, förstås. Jo. Det går inte att undvika att man har fått en massa via henne. Och jag menar att vi är ungefär lika gamla, Mumintrollen och jag. Eller lite, jag är väl lite äldre kanske. Men jag har nog haft vuxit upp med Mumin-världen.
Tanken är liksom densamma. Det vill säga att det är människor, men det är andra figurer.
Precis, och jag har hävdat också det här liksom i de här realistisk barn illustrationsvärld och de diskussioner som var på 70-talet, de som är nu, att det finns ofta liksom mera sanning i en figur som inte är naturalistiskt ritad som en människofigur. Och då slipper man, jag har tampats med det här när jag gjorde serien om gula giraffer med barn från hela världen, att hur skildra dem, att. Och jag har gjort blåa barn och jag har gjort olika. Men liksom det här att ju mindre man specificerar direkt liksom att det här är nu en från det och det stället. Och den är såna ögon och såna kläder och såna fötter och såna öron. Så det, ju mindre man liksom gör den till en person, desto allmängiltigare blir hela berättelsen. Och på samma sätt så kan, alltså, jag har visat de här sinnebildsfilmerna i Senegal. Jag har visat dem i också i något annat land, jag kommer inte ihåg, Men där har det liksom inte funnits något problem att ta till sig de här figurerna. Därför att de är symboler, men samtidigt är de, kan man ha råd att också skämta. Och man får göra dem hur som helst utan att någon tar på näsan. Mm. Och det är både en, liksom en alienerande och en inkluderande form.
En människa känner igen det, oberoende. Ja, vad ska vi... Nu träffas vi i Hange och jag tänkte så här, vad ska vi plocka fram för milstolpar i Antonia Ringboms liv? Om vi plockar tre stycken, och jag är ju lite fast i Hange för att jag kommer ihåg dig ända från min barndom här. Ja, du får säga, jag tänkte börja med att säga Skapande veckan.
Mm, det var en bra början. Alltså jag hamnade här i Hange 1975.
Du hade tur.
Ja, och jag älskar Hange. Nu kommer jag komma hit så gråter. Men då kom jag från Helsingfors. Men också Korpo var egentligen mitt riktiga hem, tyckte jag själv. Fast det var bara sommar och sådär ledig lov möjlighet. Men jag kom hit mitt i vintern som fru till en ganska så vänstersinnad statssekreterare. Och med våra två barn och det där. Och det var ett nog motstånd att liksom flytta hit först, trodde jag. Men det tog inte mer än 3 dagar i januari för att få mig helt frälst. Alltså jag blev helt Hangebo på en sekund liksom då.
Och du gömde dig inte med din familj i ett hus i Hange, utan ganska snabbt så var du ute i samhället, eller hur?
Nå, jo, för att jag hamnade direkt i, som jag blev sekreterare för den nyss grundade kulturnämnden. Och det var ett jobb som jag tog väldigt seriöst, och jag ordnade en massa evenemang och jag ordnade en massa projekt. Och det där, och samtidigt jobbade jag då som frilans på Yle som, och gjorde filmer. Och samtidigt fick jag också jobb som teckningslärare i skolan. Så att jag
bland annat min teckningslärare. Precis. Var du också.
Jo, jag kommer nog ihåg det.
Fast vi tecknade inte bara, utan vi gjorde till exempel filmer i Casinoparken. Det var fantastiskt.
Jo, det var det som bet mest. Alltså jag var inte utbildad teckningslärare. Så att jag, och dessutom jag tyckte själv att det var roligast, så det var just att jobba med en liten 8mm kamera som vi hade. Både som animation och som levande filmmaterial. Och det var jätteroligt. Nej, och men samtidigt, och det här var just det som ledde till Skapande veckorna på ett visst sätt, att i den miljö som jag jobbade i skolan så hade jag faktiskt ibland väldigt svårt. Jag tyckte det var hemskt tungt faktiskt, och jag hade en känsla av att det liksom var både uppifrån och liksom i hela skolans stämning, att det här med bild och konst och sånt här, så det var nu sån här lite ett fritidspyssel som man nu sysslar med sådär. Och det smittar ju av sig på eleverna och på också på mig. Att jag kunde inte liksom, man hade en timme här och en timme där, och så satt vi i ett litet före detta fysiksal med sådana smala bänkar, och folk tyckte inte riktigt om att sitta där, och jag tyckte inte heller om att sitta där, och det var inte liksom kiva. Så jag började sen att utveckla en sån här idé. Dessutom hade jag nu jobbat ganska mycket med barn ända sedan jag fick mitt första barn 1968, revoltens år. Mm. Så var liksom barnkultur och barns framtid och barns rätt till liksom kreativitet alldeles först på listan. Och det gjorde sen att jag började utveckla en idé om en skapande verksamhet som skulle vara både samtidigt ha en idé och en ram och ett mål och en liksom, så att säga, ett tema, och samtidigt inkludera alla former av konst och hantverk och vetenskap. Att det skulle inte vara bara att nu får ni måla vad ni vill och nu får ni knåda lite här i lera, utan man skulle ha liksom en gemensam idé, och så skulle man därifrån gå vidare till, eller alla skulle få välja sen på vilket sätt de ville förverkliga det här målet på ett sätt. Och sen skulle det också finnas ett ordentligt, det blev alltså en vecka på sommaren, varje sommar. Och jag höll på med det här i 20 år.
Jag tror att det är många som minns, för det var ju väldigt många barn som var med om det här.
Ja, och det var ju också idén att det inte skulle kosta mycket om man skulle få mellanmål. Och det skulle vara för både finska, svenska och eventuella andra språk. Hullar och buller och inga åldersgränser heller. Och det blev ganska ljuvligt för det var ju också, ledarna var ju också sen från... Det var metallarbetare och det var läkare och det var lärare och det var konstnärer. Men det var liksom inga liksom krav. Och alla medförde så att säga sin kunskap eller sina idéer eller sin erfarenhet i det här.
Ja.
Och huvudprincipen var det här att alla kan. Mm. Både ledarna och
ja,
barnen.
Ja. Det var fräscht i en annars förstås konservativ småstad som också han var på 70-talet. Vi tar följande milstolpe, jag bad dig, men nu tar vi ett skutt och kommer till Hangeteaterträffen. Det är ju också Antonias grej.
Jo, det ena hängde egentligen lite ihop med det andra. Eller det vill säga att det ena tog slut så berodde lite på det, det andra började. För att jag hade ett par somrar som jag höll både Teaterträff och Skapande vecka. Och det var lite hevigt så att jag måste sen liksom lämna då Skapisen. Som sen fortsatte på ett annat sätt och som nu har återuppstått. Och vi ordnade i fjol och vi kommer att ordna nästa år. Mm. Skapande vecka alltså.
Ja. Ja.
Men Teaterträffen, jo, det var nog ett det har nog varit och det är fortfarande en väldigt stark del av min tillvaro faktiskt. Och det var så här att då, precis för 30 år sedan så satt det en regissör, Joakim Groth, och en psykodramaledare eller psykiater, Göran Högberg, satt på berget där utanför Telina. Och jag också då. Nej, de hade suttit där lite längre. Jo, de hade diskuterat, borde man inte, istället för att ha psykodrama bara i en liten grupp, så borde man inte locka hit lite liksom, teatergrupper, sådana som inte är så etablerade ännu eller sådär. Eller liksom, låta folk ha en chans att se varandras föreställningar. Men att vem skulle nu orka dra igång något sådant? Och så kom de på att det finns en sådan liksom, kultur... Knutte här i Hange och så frågade mig att vad tycker du om en sån här idé? Och jag har hemskt svårt att säga nej överhuvudtaget saker och ting, så jag sa jo, att det låter alldeles jätteroligt. Och jag är hemskt teaterintresserad, jag har både mina systrar och mina somliga och mina barn och alla är liksom i den där världen och det där. Så att yep. Så jag åtog mig liksom att bli så att säga koordinator och fixa det för det ja. Där. Och det höll ju på sen
precis.
Länge.
Och man kan ju säga att det blev en otroligt viktig del i finlandssvensk teater överhuvudtaget att träffas på sommaren. Hör du, jag kommer också in nu på milstolpen. Du nämnde Källkorpo som var en barndomsplats. Men många kanske funderar på varför flyttade Antonia ut till Korpo?
Nåja, det här är så här att jag har då haft både hela min pappas släkt bor där, eller är därifrån ska vi säga. Och jag hade alltid tänkt att sen när jag blir gammal och pensionerad, om jag nu någonsin blir, jag menar gammal har jag blivit, men den där andra delen vet jag. Men så då flyttade jag dit. Men sen var det nu av alldeles sådana familjer, alltså vi skilde oss med buller och bång och då hade jag inte som tur en plats att flytta till för att mina föräldrars hus stod där. Mm. Och det där och jag kunde flytta in där och det är jag jättetacksam över.
Ja, det är ju lite avsides kan man ju säga. Är det så att du till och med är ute på en holme bakom vatten?
Nej, jag är på en udde bakom vatten. Och det betyder att jag har nu alldeles under de sista åren så har det byggts en väg dit så att det går att komma dit. Men jag har inte bil och inte körkort så det hjälper mig överhuvudtaget för bussen är på andra sidan vattnet.
Men det måste ju ha blivit ganska praktiskt jobbigt för dig att bo där men vara aktiv i hela södra Finland.
Jo, på ett sätt. Men samtidigt så jag tycker hemskt om att åka buss och tåg och sånt här inte nog. Och det tar länge, alltså man, det tar fortsättningsvis 5 timmar att komma till Helsingfors till exempel, hur man svänger sig och sådär. Men samtidigt så har ju den här, man måste ju vara tacksam över den tekniska utvecklingen också. Fast man ibland svär vid och förbannar sig när man ska skicka något betalaräkningar och annat och allt skiter sig. Men det, är ändå alltså ett helt fantastiskt fenomen att jag med min lilla telefon kan koppla den till min lilla dator och vara i kontakt med hela världen, och jag kan skicka mina filmer, enorma filer, hit och dit, och jag kan liksom när som helst vara närvarande på. Och det här har ju faktiskt lite den här vidriga coronan bidragit till att man att det inte ens är konstigt att man sitter lite avsides, utan alla är där vad det är, och jag är nog där i Korpo.
Ja. Världen har blivit mindre, och om jag känner dig rätt så tycker du att det är en bra princip egentligen, att världen är liten.
Jo, för att det har jag kanske, eller det hör ju också till mitt liv nu väldigt starkt det här att jag har jobbat i Senegal i hemskt många år också, sen 97, och jag har varit där i princip varje år en tid, och jag har jobbat där med ungdomar och film och animation, och vi har fortfarande nu just ett stort projekt som vi försöker få pengar till, men det har sina, det är inte så där bara. Nej. Ska vi säga, och det där, och där har jag ju varit liksom, och den kontakten har ju också gått att nu hålla uppe hela tiden, både liksom på video och på andra vis.
Jag tänkte sådär mera som en idé för vår värld och oss människor, att det är bättre om den är liten och vi känner igen varandra i alla hörn, eller hur?
Absolut, alltså hela min, just vad ska man säga, livssyn är ju hemskt långt. En väldigt så här samfungerande, det är ju den här utopistiska drömmen att man inte skulle behöva, att folk inte skulle slåss och inskaffa hemska jaktplan som vi har gjort nu. Jag tycker det är jättehemskt med det här, och i synnerhet att de kommer från ett sånt håll att det bara gör vad jag tror liksom saker och ting farligare. Och det där all form av kommunikation och lära känna vanliga liksom vardagliga situationer i olika länder och i olika världar och i olika kulturer, så det öppnar och det gör att man blir liksom, jag vet inte, jag tycker åtminstone man blir både nyfiknare och man blir liksom
klokare.
Ja, kanske också klokare.
Hör du, vad ska du börja med sen när du blir pensionär?
Jag har nu två stora projekt som jag inte vet om det blir. Det ena är Senegal och det andra är att vi har gjort en stor serie en film och två serier om Arkipelina, en skärgård påhittad. Och den har gått på Yle och det finns ett jättetrevligt Arkipelina spel på Buklubben som ingen vet om, som är jättefint att kurka på. Det är bara att slå upp Arkipelina. Men det här är liksom en sak som jag ännu skulle gärna fortsätta på om det skulle finnas möjlighet. Men sen, nu kommer ni att få hjärtslag, men jag har tänkt på döden. För att den kommer ju någon gång. Och jag har inte nu någon aktiv liksom, sjukdom som skulle påminna mig om den. Men samtidigt så det där... jag måste ta en liten tillbaka grej om det är okej. Okay. Ja. Många gånger så har jag till exempel när jag har gjort mina animationer och filmer haft dem som ett slags sån här mota Olle i grind terapi för mig själv. Att på 90-talet när jag höll på att gå ner i någon kris liksom, när jag verkligen tyckte att allt gick för fort och var för svårt, så då gjorde jag en film som heter Uppe och nere, som behandlade att gå ner i sitt eget undermedvetna och vad hittar man där. Och den var ganska rolig och ganska kort och fick mycket beröm och sånt här. Får du inte gjorde med den. Men, och sen när jag flyttade ut till Korpo ensam efter att ha alla mina 5 barn och nu har jag ju alltså, jag har 11 barnbarn och 2 barnbarnsbarn och sånt här. Men hela det stora vilda som byttes ut mot total ensamhet först. Och det där. Och då gjorde jag en film som heter Isola som handlar om en person som var liksom lite alter ego åt mig. Och som både älskade ensamheten och också kunde vara rädd för den. Och så att man kan liksom jobba fram. Och därför så tänkte jag just att det där, jag skulle vilja börja jobba med det här döden. Men inte på ett liksom, jag menar, jag vet inte ännu riktigt exakt hur, men jag har börjat liksom att snurra med den tanken. Och jag, lite på samma sätt som med de här sinnebilderna, så tänker jag mig att prata med massor med hemskt olika, allt från småbarn till gamla om deras tankar inför det, och inte göra det liksom desto mystiskare och inte kopplat till så mycket, jag vet inte vad, men vi får se vad det blir.
Det absolut, vi får se vad det blir. Jag är nästan säker på att det blir någonting. Hör du, Antonia, jätteroligt var det att träffa dig här. Nu kommer du att plocka ner sinnebilderna här. Kommer de upp på någon, i någon utställningshall på nytt?
De skulle vilja ha den till Korpo bibliotek, men det är så jättelitet, alltså det har så lite väggar. Men att där är en vägg som jag nu har många, som där det nog ska gå att klämma in åtminstone en del av de här bilderna. Men den är hemskt flyttbar. Jag har den i en stor kappsäck när den inte är på väggarna. Och det betyder att jag kan transportera den där kappsäcken i princip vart som helst om någon är intresserad.
Mycket bra. Bra tips. Tack till dig.
Tack själv, det var jätteroligt att få vara med och det där och lite preppla om sig själv.
Ja, absolut.